Podplay.
Live från Stockholm, Sverige och Egyptens stränder. Du lyssnar på D-Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doctorow.
John Wilander Lambrell.
De börjar verkligen se mig som en egyptie här nu. Att jag börjar bli... Jag har ju en sömlös förmåga att smälta in i de flesta miljöer. Och det är ju ganska kul att se så där. Hur det är, till och med kamelerna på stranden vänder sig nu om när jag går förbi. Och ja, någon slags igenkänning antar jag. Att de tror att det är jag som... Att jag är deras ägare.
De tror
ja,
att du är en av dem,
tror jag.
Också
en kamel.
Nej, det tror jag inte.
Ja, men pucklarna på ryggen och det.
Ja, kanske alla dadlar äter, möjligtvis. Men...
du har tagit deras dadlar helt enkelt. Det är därför de glor. Håller inte era dadlar nära den där kamelen? Säger de.
Nej, precis.
Jag vill bara börja med att tacka alla som har lyssnat på podden den här förra veckan då, vecka 44. Den så beryktade höstlovsveckan blev The Daily Messiahs mest lyssnade vecka någonsin. Så tack för att ni sprider ordet. Möjligtvis att de här olika videoklippen vi har börjat lägga upp ger lite mer smak, att alla sådana haters då till Markoolio-fans äntligen har hittat till podden, vilket är kanon. Vi består nu liksom av... Ja, men det kan det vara 45 000 hängivna lyssnare och 10 000 lyssnare som bara lyssnar på om vi ska baktala Markoolio igen. Men jag tar vad som helst.
Då måste vi göra det också. Annars försvinner de väl.
Ja, okej, okay, jag börjar direkt. Jag tycker kanske att Vi far till fjällen hade bristfälliga texter emellanåt. Speciellt vers 2.
Sa du att den heter Vi far till fjällen?
Kvällen, vad var det?
Ja, vad fan heter den där?
Vi drar till fjällen, tror jag.
Ja, men... Ja, okej. Okay.
Det är ingen sällskapsresan film.
Förlåt, jag var inne och sabbar den stora poetens texter.
Vi far till fjällen.
Ja, jättestor skillnad från vi drar till fjällen.
Ja, det är lite skillnad.
Det är ju det.
Det är lite skillnad.
Om möjligt så är väl vi far till fjällen en bättre text än vi drar till fjällen.
Ja, fast det låter ju som att du är äldre än Markoolio när du använder det uttrycket.
Markoolios pappa använder det uttrycket. Han skulle... Han kanske bara samplat den.
Ja, det är möjligt. Det är ju speciellt och jag är tacksam att vi kan podda, för att jag var ju i Egypten då i vintras och nu är jag tillbaka igen. Och jag tänkte att möjligtvis skulle de ha förbättrat sitt wifi då i det här landet sen jag kom. Jag vill verkligen inte vara en sån här, du vet, någon ilandskille som kommer och säger så här: förlåt, bredband, har ni tänkt på det? Men det är ju svårt att inte bli frustrerad, för man är så van vid det sömlösa bandbredden och att man alltid kan vara uppkopplad var som helst, och så här, att det bara flyter. Det finns ju ingenting mer frustrerande än att stå i sin lägenhet och bara vänta liksom 20 minuter extra på att man ska ladda ner någonting illegalt. Man blir tokig, va? I alla fall på den tiden man laddade ner illegalt. Men här är då allting som att man försöker ladda ner någonting illegalt, bara att skicka ett mejl kan ta liksom så här 45 minuter ibland innan det går igenom. Och så går man alltid ner då. Jag vill inte börja det här avsnittet med att klaga, för jag klagar så mycket, men jag går ner då till receptionen och de har alltid samma sak som de säger då. Varenda egyptier som jobbar inom turistnäringen har då lärt sig att man ska skylla på en sak när det kommer ner då västerlänningar och klaga på internetuppkopplingen. Då ska de säga samma sak. De ska titta sig runt i lokalen och så ska de peka med pekfingret runt i lokalen på olika människor som passerar förbi. Och så säger de då: a lot of people are using right now.
Ja, det är liksom för tung belastning.
Inte deras fel. Det är folkets fel.
Nej, det är inte deras fel. Man köper det varje gång, så man går därifrån och man säger så här: oh, okay, yes, of course, that makes sense. Och sen går man därifrån och tänker så här: what a lot of people are using, unlike Stockholm. Men vadå, där är väl folk som använder, eller hela Sverige använder väl hela. Det är väl lite som att så här, det är två i taget i Stockholm som får surfa, för annars stänger allt ner. Jag misstänker att det är en hund begraven här. Men annars tycker jag Egypten är kanon, det får jag säga. Förutom viss kvinnosyn då. Och att de fängslar politiska fångar.
Men var i Egypten är du nu då?
Jag är faktiskt precis utanför där de har fångat allra flesta politiska fångar.
Ja, och det... Vad är det?
Nej, det var roligt om jag stod där utanför ett sånt galler och klagade på mitt wifi. Ja. Nej, jag är Hurghada.
Ja, okej. Okay. Men det är en bit från Sharm el-Sheikh, där är det väl det här COP 20.
Ja, precis.
Är det COP 27?
Precis. Nej, här tänker vi väldigt lite på miljön. Nästan motsatt. Man ska kunna pågå ett klimatmöte i Sharm el-Sheikh, men här i Hurghada är det ett omvänt klimat där jag försöker få så snabb uppkoppling som möjligt. Ja, men välkomna hit, kul att ni lyssnar och kul att ni är så många. Det är ju fint såklart och att ni är med oss. Vi har ju tyvärr blivit dragna vid näsan, John och Klara. Vi bad ju då om Jombola-vinjetter till din älskade Jombola. Då har en kille som heter Samuel Hall helt enkelt dragit oss vid näsan. Han skickade då in en vinjett som vi spelade upp igår. Och ja, vår mailbox har ju svämmat över då med folk som säger att den låten som, ja, där de sjöng Jombola om igen och som vi tyckte var ganska trevlig, som du, Klara Doktorov, kallade judisk jazz. Den visade sig då vara stulen från en annan podcast som då heter Tombola, snarlikt namn såklart, med Carl Stanley och Marcus Bergen, där de då sjunger istället för Jombola, Tombola på samma sätt.
Vadå, den är snodd?
Ja, den är stulen rakt av.
Ja, men inte rakt av. De har ju gjort sin egen version på den.
Nej, nej, nej. Nej, nej, de har bara bytt ut Tombola till Jombola. Ja, ja, jo. Okay.
Jo, men det är väl, alltså, jag menar, det är väl jättepopulärt att göra, alltså man samplar gamla låtar och gör nya av.
Vadå, som vi far till fjällen var en cover på Vi drar till fjällen?
Ja, tvärtom tror jag.
Okay,
ja. Ja, men också så I'm good med Bebe Rexha är en cover på Eiffel 65's Blue till exempel.
Ja, den tycker jag faktiskt inte om.
Nej, fast det har ingen med saken att göra om du tycker om den eller inte. Det är ändå, alltså själva principen är ju densamma, att man tar någonting gammalt, sätter en liten ny touch på den och så blir det en ny produkt. Så jag tycker inte att någon har gjort något fel.
Nej, det är bara att det blir ju lite tråkigt. Vi måste ju ha en unik vignett som är liksom lika unik som Jombolan, tycker jag. Den är ju något eget och den förtjänar något eget. Något bombastiskt liksom.
Ja, verkligen. Och i de här tiderna med fri internetuppkoppling i stort sett överallt över hela världen, förutom då Egypten, så har man ju sett ganska många tusentals, kanske tiotusentals olika versioner av Jombolas. Men man har ju faktiskt aldrig sett en lika ståtlig och praktfull som den du har, John. Och det är väl någonting som man vill även fånga då i gingen, tänker jag.
Exakt.
Eller hur?
Det är lite dålig uppkoppling. Jag hör inte så bra. Jag tror att det är många som använder internet där nere nu. Så vi får nog gå vidare här innan vi tappar ett helt.
Ja, ja, men vi har ju fått in en till. En ny jingel. Har du en Jombola idag, eller?
Ja.
Bra, då kan vi spela den. Det här är en ny jingel för Jombolan. Vi provar om den här. Vi hoppas inte den här är stulen också, för då lägger jag ner det här. Okej, ny jingel inskickad från Richard Wingfield, hela vägen från Storbritannien kanske.
Jaha, Richard Wingfield.
Ja, det låter taget möjligtvis.
Men, ja, men bra, ja. Namn. Ja, det låter lite påhittat. Mr. Wingfield.
Det var verkligen som att någon skulle säga, vad skulle en engelsman kunna heta? Alltså bara,
Richard Wingfield.
Jag tror Wingfield.
Perfekt, vi kör på det.
Ja, men gud, tänk om han heter så på riktigt. Och så säger ni så här, va?
Det är ett otroligt namn.
Ja, men han låter bara som det ultimata britten. Han låter som att han liksom driver Brexit-frågan. Att han står längst fram och driver. Talk to Mr. Wingfield.
Ja, han är nästa premiärminister om några veckor.
Okej, okay, här kommer Mr. Wingfields bidrag.
Lift off and the clock has started.
Ja, lite Peter Pan nästan, eller lite så tingeling.
Ja, liksom, också ethnic circus på något konstigt sätt, jag vet inte. Mycket flöjt, eller vad var det? Synt, flöjt, en blandning.
Ja, men det var ju snygg, väldigt fint producerad och grattis till det fina namnet Mr. Wingfield. Men det behöver ju liksom inte vara det här att det ska vara en cirkus. Vad är liksom... alltså att det är någon sån här turnerande karneval. Det har liksom ingenting med det att göra. Det är ett nöjesegment.
Det är ju lyssnarna som tolkar Jombola nu. Du kan ju inte säga att alla som lyssnar har fel.
Nej, jag tror det som har hänt här tror jag är att de vill, eftersom de vill ju ha in sin jingle och att ni då föredrar den gamla jingeln, så försöker de liksom hålla sig nära den gamla jingeln samtidigt som de vill skapa någonting lite nytt. Men jag säger, vi kastar ut den gamla, babyn med badvattnet, och börjar helt nytt.
Babyn med badvattnet, vad fan.
Ja, men det är väl också, kan jag tänka mig, just om man tänker på cirkustema, det är väl att när du då väl genom historien har plockat fram Jombolan, så har en av två saker hänt. Antingen ett då, att det har blivit en karnevalstämning och därav cirkustemat, att det blir fest och folk samlas runt den och vill se vad som pågår. Och de har hört ryktena om hur grandios är den och så vidare. Och så. Och sen det andra som händer är ju att folk blir rädda, att det här var inte rädda, att det är nästan som en också karneval, alltså en tiger i en bur, att det är en sådär, man håller i barnen, akta, det är inte farligt, och så står det någon sån lejontämjare och försöker förtydliga för barnen att det inte, den ser grotesk ut, ja. Men den är fortfarande inte farlig om man klappar den på rätt sätt.
Kan det inte vara det?
Nej, det kan det inte vara.
Nej, nu kör vi det här. Du vill inte vara size.
Jag tänkte fråga er, har ni lånat ut era byxor till någon gång?
Ja, men det kan ju ha hänt, absolut. Alltså, så tjejer lånar ju ut kläder till varandra till höger och vänster. Ibland händer det också olyckor, då behöver man ett par byxor när man minst anar det.
Klara, du som hade lånat ut, har du lånat ut dina byxor till influencer Alice Stenlöf någon gång?
Nej, det har jag garanterat inte gjort.
Jag skulle nog rekommendera alla att inte göra det. Bara en generell rekommendation, vem man än är. För det är ju vissa grejer som man liksom inte vill höra när man lånar ut sina byxor till någon, eller hur? Alltså, man vill inte höra att man är snäll då, att här, du kan ta mina byxor och låna dem, det har skett en olycka med dina, eller så här. Det man vill höra är egentligen så här: åh, tack för lånet, vad snällt. Man vill inte höra så här: åh, intressant med en sån här gammal modell. Eller: åh, precis sådana här byxor hade jag i mellanstadiet. Eller: nej, oj, de här luktar lite illa. Eller: oj, tack, vad är fram och bak på de här? Eller liksom kanske: åh, snygga byxor, min farfar har exakt likadana. Det är ju liksom grejer man inte vill höra.
Nej,
verkligen inte. Nej, precis, de här luktar kamel, vill man inte heller höra.
Kamelbyxor med två pucklar i. Vems pucklar har varit i de här? Nej, det vill man inte heller höra kanske. Men det som Alice Stenlöf ändå sa när hon lånade ett par byxor av sin vän L i sin senaste vlogg tar nog priset, tror jag. Hon är ju i New York då med några kompisar. En av de här kompisar heter El, jag vet inte riktigt vem det är. Men det här måste väl ändå vara det man minst av allt vill höra när man lånar ut sina byxor till någon. Vi lyssnar vad Alice Stenlöf sa.
Här är dagens outfit. Den här är från Source Unknown. Topp från A-Design. Jag har lånat Els enorma byxor. Och här har vi Michael Jordans.
Så jag bara tänker, om man liksom har ett par byxor över, Alice Stenlöf vill låna dem, låna kanske inte ut dem till henne. Det skulle nog inte jag göra i alla fall.
Nej, fy fan, den där är tuff alltså.
Enorma byxor.
Jag har varit med om väldigt ofta liksom med kompisar att det är så här, att de försöker vara snälla. Som på någon fest bara för några veckor sedan, så skulle jag låna en topp som jag sen skulle köpa av en kompis. Och så var det ett stort tjejgäng där, och så tar jag av mig, som man gör när man är tjejer, man byter om ihop. Och så står man där och jämför varandras bröst och så vidare. Och så kommer en tjej förbi och bara säger:
va? Förlåt, kan jag pausa bara? Det är mycket information här. Du slank in det där, den där meningen, precis som Alice Stenlöf slank in de enorma byxorna bara som en bisats. Jag blev bara nyfiken att man jämför bröst.
Nej, det gör man väl typ inte, utan det är mer så här, ja, men alla som har fått barn kan ju vara lite så här: ja, fan, så här ser mina ut efter 2-3 barn liksom.
Är man så avslappnad?
Ja, typ. Alltså så här, brösten är ju inte så mycket att liksom hurra för längre. Så då stod jag där och skulle precis sätta på mig den här blusen, och så kommer det förbi en bekant som säger: gud, du har verkligen bröst som pekar åt två helt olika håll. Som en liksom...
tror jag som en vindögd man.
Ja! Och jag har varit väldigt... Alltså, mina tuttar har ju liksom... Jag har varit väldigt nöjd med dem. Jag har fått 3 barn och de är typ som de var innan. Men tydligen så pekar de åt två olika håll som en vindögd jävla kamel nu. Så det är väl... Ja, det var det jag tog med mig från den kvällen. Så tack som fan för det.
Och man vill ju verkligen inte vara funkofobisk, och man vill inte påtala att det kan vara stressande ibland när man träffar en vindögd man, för man vet inte vilket öga man ska fokusera på. Men är det så då även för Kjell, att han vet inte riktigt vilket bröst han ska titta rakt in i?
Han får välja.
Jag var lyckligt ovetande om det här, och jag bodde med en vindögd man i Australien. Han visste...
Det är titeln på din självbiografi.
Jo, men för det sjukaste av allt var att han visste inte att han var det. Liksom, och... någon gång så var det någon som konfronterade honom med en bild och sa så här: men du vet att du skäller.
Du konfronterade honom.
Var det Alice Stenlöf?
Ja, det var typen Alice Stenlöf. Ja, det var bara lustigt att precis som han då, som var omedveten om sina ögons liksom tillstånd, så var jag också omedveten om mina tuttars tillstånd. Precis som då den här kompisen till Alice Stenlöf kanske var omedveten om hennes rumpas tillstånd.
Ja, nu vet hon i alla fall. Men cancelade de två grejerna ut varandra? Alltså när den vindögde mannen tittade på dina vindbröst. Alltså blev det liksom en utjämning då? Och det var därför du aldrig reagerade på det.
Det är början på världens konstigaste romantiska komedi också.
Ja, det är nya Woody Allen-filmen.
One wind-ugged man and one woman with tits all over the place. Coming to theaters this Christmas. Kommer ni ihåg, jag mötte ju en marknadschef för ett tag sedan som använde ordet konfundersam.
Ja,
just det,
man
har slagit ihop två ord, ja.
Ja, konfunderad och fundersam. Det finns ju ganska många som använder det här. Alltså det är inget riktigt ord, men det är ju, ja, det har ju då blivit nästan som en viss människa använder det här då för att, ja, men lite som att folk säger att man drar alla över en kant liksom. Det är nästan blivit vedertaget för att så många har sagt det fel i så många år, så att det är nästan blivit vedertaget. Men då var det någon som skickade till mig ur senaste säsongen av The Bachelor som går just nu, och min haka föll när jag hörde då hur inte bara den ena använde ett uttryck utan den andra inte då rättade personen.
Det är rätt anmärkningsvärt att hon får flera sådana frågor. Det kanske ändå säger något.
Men är det klart att jag blir konfundersam?
Mm, det blir jag med.
Han blev konfundersam och hon blev också konfundersam. De blev båda konfundersamma.
Det känns som att det inte finns så mycket att bli konfundersam över i det programmet.
Alltså, nej,
det känns ganska straightforward.
Ja, så är det. Messias minut. Messias minut idag beger sig till Egypten. Och ja, det är ju där jag är, så det blir ju spännande. Och jag var inne på det här redan förra gången jag var i Egypten, för då hade kriget i Ukraina precis utbrutit. Och jag slog så hur mycket ryssar som var på plats. Och ryssar då som var ganska obrydda, verkade obrydda. Jag vet inte riktigt exakt hur jag ville att de skulle markera emot kriget. Men de var, jag minns ni det, det var en tid då där också ryssar liksom förföljdes felaktigt såklart hemma i Sverige. Många var så där. Det utvecklades ju då det här ordet, på tal om påhittade ord, ryssofobi, som man aldrig hade talat om förut. Att folk var så där, gick till kanske en rysk butik i Stockholm och stod där utanför och skrek, vilket var ju avskyvärt såklart.
Mm. Ja, just det.
Heter det inte russofobi?
Russofobi?
Ja, jag tror det.
Ja, så kanske heter det. Russofobi då. Ja, men precis. Russofobi, ryssofobi. Ja, russofobi är nog rimligare. Russofobi.
När var det du var där förra gången?
Det var ju precis den där veckan där Putin gick in, eller veckan efter.
Ja, just
efter,
det. Sjukt.
I Ukraina. Ja, ja. Ja. Så att, men det som slår mig då när jag är här igen, det är nu att det pågår samma sak fortfarande. Det är fortfarande enormt mycket ryssar här. Och jag blev bara lite häpen över det, för att man vet ju då att Ryssland är ju ganska, det är svårt att turista ifrån landet. Alltså det är svårt att komma in. Många länder har ju stängt sina gränser mot Ryssland, och många vill ju inte släppa in ryssar och så. Det kan man tycka vad man vill om, men det är ganska svårt. Man hör ju om ganska många välbeställda ryssar som har det svårt att turista. Att det är först då som de liksom, ja, som kriget ens påverkar dem, för att de vill åka på en härlig semester. Men Egypten verkar inte ha några sådana regler emot att släppa in ryssar i landet i alla fall.
Nej.
Okej.
Och det är väl, jag vet inte vad jag ställer mig i den frågan då. Det är väl, de kanske ska få turista och så vidare. Men det som förvånar mig lite grann är ju då att man tänker på hur det var runt 2004. För då backpackade jag runt i Asien, och då träffade man ju många amerikaner. Och det amerikanerna gjorde då, 2004, när de reste runt i världen, i alla fall de, ska man säga, de upplysta amerikanerna, de som så att säga var lite medvetna om det som hade hänt då 2003, kanske var på felaktiga grunder. Irakkriget var ju 2003. Och det innebar ju att amerikaner i massa år efter det förställde sig. Alltså de, om man träffade en amerikan då 2004 som var ute och reste i Asien, så vågade de inte ens avslöja att de var från USA, utan de påstod sig vara från Kanada. De sa ju alltid det, I'm from Canada, I'm Bill Hicks from Canada.
Richard Wakefield från...
Ja, precis, ja, precis. Jag är Richard Wakefield från Toronto, Canada.
Han kanske hittade på det namnet i samband med kriget, och sen han bara kört på det.
Ja,
ja, det är möjligt. Det var till och med så att när man träffade amerikaner ibland på den där resan, så satt de och la sig till då med vissa kanadenska uttal, så här som de brukar säga, aboot. Eller, de pratar ju så här lite abu. Ja, jag kan inte göra det. Men det var, de gick verkligen in i rollen, för att deras värsta mardröm var då att förknippas med regimen då som hade gått in i Irak och startat kriget. Men ryssen verkar inte, i alla fall inte de som är på plats och lapar sol här i Egypten, verkar inte vara det. Det är ingen som går runt med någon sån slava Ukraine-pin. Det finns ingenting sånt. Snarare går de runt med såna här, jag har sett, du vet, ryska hattar. Alltså det är nästan nationalistiska ryssar, många av dem som är här. De verkar då stolta över sitt land på ett sätt som blir, jag vet inte, det blir bara ögonöppnande, för man, den bilden får man ju inte i resten av världen. Då är ju nästan, man tänker att alla borde gå runt och skämmas för det som har skett i landet. Inte ja, att de är skyldiga liksom till angreppet i sig, men att de inte borde framhålla sin nationalitet så tydligt. Men det verkar de inte ha några problem med alls. Och de är dessutom, ja, sist när jag var här så beklagade jag mig över att de tog så mycket plats vid då VIP-poolen och de...
Är det det som kanske stör dig mer än det andra?
Nej. Nej, det är det väl inte, men de...
Har du tagit debatten med dem?
Nej, ja, jag gjorde det med en ryss som trängde sig i omelettkockskön.
Men inte trängseldebatten, krigsdebatten är det.
Jaha. Nej, jag börjar tänka med omelett och sen kan jag gå på krig eventuellt om vi möts igen.
Det kan vara som en, liksom, en symbol för kriget.
Det är roligt, ja, att omeletten ligger närmare också än kriget för dig.
Först Skärsson och nu omelett. Så ska du bara ta för er.
Nej, men han var också så ung. Jag blev så arg och det var ju felaktigt av. Han kanske var 14 år och jag skällde på honom. Jag sa så här: det är inte olikt er, är det det? Och komma in i områden som inte tillhör er. Han såg ju förvirrad ut och så pekade jag då på omelettkocken. För jag hade stått i kö jättelänge och så kom han in med sin tallrik och sa någonting på ryska. Jag ska inte göra hans dialekt. Och så sa han, no, you go ahead. Och då lät han mig komma in. Men då var det för sent, för då tänkte jag att man kan först invadera ett område och sen långsamt backa ut och be om ursäkt. Utan då får man stå sitt kast och stå där med skammen. Ja, det blev i alla fall, det är väl egentligen det närmaste jag kommit att ta själva krigsdebatten med en ryss.
Alltid du och de här jävla omelettkockarna. Jag tror fan aldrig jag sett en omelettkock. Men i din värld verkar de existera liksom överallt. Var du än åker så finns en omelettkock. Jag har fan aldrig sett en omelettkock. Jag bara undrar vad det här är för något. Om du väljer hotell utifrån om det finns en omelettkock.
Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Det är, för mig
jag har aldrig sett det filtret på så hotels.com. Alltså det finns pool, finns ju pool, balkong. Jag har aldrig sett omelettkock.
Det borde finnas ett messiah-filter. Jag bara klickar i omelettkock.
Ja, verkligt.
Jag tycker att det säger någonting om ett hotell. Om det står en kille där och svettas över 12 omeletter samtidigt så är det, jag vet inte, det är ett sigill på något sätt att det är bra, tycker jag.
Ja, och att han får jättebra betalt.
Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det är också såklart viktigt. Men framförallt också att han är riklig med osten i omeletten. Ja, jag struntar.
Han har ett konto fyllt med ost.
Ja. Okej, okay, men då tänkte jag i alla fall på dem.
Det är en sorts rikedom, ja.
Ja, Ali, du får numera betalt i cheddar. Hoppas du är nöjd med det. Jag vet inte om det är så det går till. Det är möjligt. Jag menar inte att han ska bli betald i ost. Jag menar att min omelett ska innehålla mycket ost. Inte att han ska bli rik i ost. Ja, så. Men det var fascinerande också att se så mycket ryssar här, för att 21 september i år så utfärdade då Putin en allmän mobilisering i Ryssland, vilket innebär då att de kan gå in på liksom jobb. Du kan gå in till ditt trista jävla kontor klockan 9 på en tisdag och sen plötsligt vid 12 så står ett gäng där från den ryska militären och säger så här, alla män följer med mig här nu. Och sen får de liksom inte komma tillbaka för de ska ut i krig. Det är så det kan gå till nu. Så det är så sjukt att se alla de här ryssarna bara ligga och lapa sol. De verkar så otroligt distanserade från den situation som pågår hemma i sitt hemland då. Och jag läste i DN här för ett tag sedan om en kvinna som heter Jelena Popova. Och hon hjälper då folk att komma på ursäkter nu. Alltså sånt som du och jag, John, skulle behöva om vi bodde i Ryssland. Alltså ursäkter för att komma undan kriget. Sånt som vi gjorde då när vi mönstrade i Sverige för 20 år sedan. Ja, men det här att man skyller på torra ben eller att man är närsynt. Jag tror man måste ha starkare anledningar än så i Ryssland.
Ja, det tror jag också.
Och det är en fin kvinna då som alltså viger sitt liv nu ut att försöka hjälpa ryska stackars män som inte vill stå bakom kriget att komma undan, att dö för en strid som de själva inte har valt. Ja. Och ja, men det är väl bara fint. Jag vill bara påminna mig om att det finns den typen av ryssar också. Inte bara sådana här jävlar som invaderar omelettkör över hela världen. Klara Doktorov, dags för ett väldigt älskat segment där du plockar fram en gåspenna och jag är väldigt nyfiken på vem du adresserar ditt brev till idag.
Det här är någonting som jag har liksom jäcker mig länge nu. Jag känner att vi liksom måste få någon slags koll på det här. Och jag har då ett öppet brev till alla som funderar över Nick Cannons 11 barn med 6 olika kvinnor. Kära ni, under det senaste året har vi fått lika många uppdateringar om Nikanons bebisfabrik som vi har fått nyheter om elbrist i Ukraina. Jag har följt både med lika delar fasa och förvirring. Jag skickade för en tid sedan en förfrågan till NASA där jag helt enkelt bad dem sätta sina bästa vetenskapsmän på att reda ut det här med bebisfabriken en gång för alla, men svaret uteblev. Därför ska jag nu i mitt öppna brev försöka ta mig an uppgiften. 2011 fick Nick Cannon tvillingar med Mariah Carey. Därefter var Nick Cannons penis vilande i nästan 6 år. 2017 fick han sitt tredje barn med en annan mamma.
Här någonstans måste något ha hänt. För runt 2021 fick Canon 4 barn med 3 olika mammor. Och 2022 är vi redan uppe i 3 barn med 3 olika mammor och ett fjärde barn med en fjärde mamma på väg.
Totalt... Det är ju helt... Det är ju helt sinnes. När man läser det så tror man ju att det är ett skämt. Alltså att
det borde inte vara...
Ja, men det är också otroligt att han byter mellan... Alltså han kan ju skaffa ett barn med en kvinna och sen ett annat med en annan kvinna och sen gå tillbaka och få ett nytt barn med den första kvinnan. Det är väl också det som är fascinerande.
Precis, precis. Ja, men vi kommer till det vidare i brevet här. Totalt rör det sig om 11 barn med 6 mammor och det som slår mig är att det finns cirka 3,9 miljarder män just nu på den här planeten och ändå vill så många som 6 kvinnor turas om med Nick Cannon. Nick är visserligen god för en 500 miljarder svenska kronor men jag skulle kräva långt mer om jag skulle dela en penis och en babypappa med en handfull TikTok-modeller. Har Cannon sina föräldrar i livet? Och vad säger de? Är de med på vad barnvakter till hela förskoleavdelningen Kanonen någon kväll i månaden? För när jag berättade för min pappa att jag väntade mitt tredje barn med min andra man så var hans första respons: åh nej, varför räcker det inte bara med 2? Det var såklart en tanke som slog mig när jag senast i natt blev väckt inte mindre än 8 gånger av min bebis. Varför stannade jag inte bara vid andra barnet? Men jag tvivlar på att Nick Cannon tagit en enda vaknat över sina snart 11 bebisar. Han måste ha för fullt upp med att producera nya. Och det har vi bevis för. Det finns såklart ett stort frågetecken kvar. Ett varför? Och med lite efterforskning, inte av NASA utan av mig, kan jag kanske ha knäckt det. Så lyssna på det här. Nick Cannon har en form av lupus som sakta bryter ner hans njurar och den dolda planen med att skaffa jättemånga bebisar kan helt enkelt vara att få fram en avkomma som är en perfekt match för en njurtransplantation. Varför vänder sig till svarta marknaden i Kina när han kan odla sin nästa njure in his own backyard? Jag har hört rika människor göra konstigare grejer. God's bless, Klara. PS, anmäl er till donationsregistret. DS.
Otroligt, man undrar ju verkligen hur det där gått till. Det känns som att han skulle behöva en penisdonation snart av någon annan. Den känns utsliten.
Ja, men nu kan de ju göra det också.
Vad ska de komma på näst?
I och för sig, penisar fylls man ju oftast bara med en. Men han har ju rätt många organ att skörda hemma nu, måste man säga.
Ja, det är sant. Ja.
Men vad tror ni om min teori då? Kan det stämma?
Ja, jag vet inte. Det är ju lika god teori som alla andra. Det är ju en absurd situation att försätta sig. Det måste ju vara en sjukdom hos honom. Jag förstår inte ens. Jag har ju 2 barn och jag kan liksom inte, jag kan inte föreställa mig att ha 3 barn. Jag kan då inte föreställa mig att ha ytterligare 8 eller vad han har. Alltså det är ju...
Och sen alla är lika gamla.
Och att det alltid är någon på gång också. Alltså det är stora magar överallt. Alltså det är väl också en stress.
Ja. Är han liksom en amerikansk David Sundin? Att det går inte att stoppa spermierna?
Att han har superspermier?
Man bara går förbi honom i en tv-studio och sen är det klart.
Fast nu, David Sundin samkör ju inte kvinnor som Nick Cannon gör. Han har ju
nej, verkligen inte. Nu pratar jag bara om superspärman. Jag pratar inte om att David Sundin är lösaktig som Nick Cannon verkar vara. Det är verkligen inte.
Nick Cannon verkar också som att han håller dem separerade. Så att alla de gillar kanske inte varandra, men de gillar honom. Och för Nick Cannon så räcker det. Men sen när han ska fördela arvet mellan dem där, då är det ju fan inte mycket pengar kvar.
Vad har han blivit så rik på?
Vad han har blivit rik på?
Ja, MTV-serier. Han har ju lett America's Got Talent, va, i många år.
Ja, just det.
Det är ju där... Precis som i Sverige så kan man i USA bli otroligt snorrik på att göra ganska mycket meningslös skit. Jag hoppas inte det lät som en diss mot någon som har blivit otroligt snorrik på att göra meningslös skit.
Det skulle... det vill du inte.
Nej, det vill jag verkligen inte. Det vill jag verkligen inte. Man får tolka det hur man vill. Vi är tillbaka imorgon. Är vi obehagligt snorrika på meningslös skit? Nej, det är vi inte. Vi kanske producerar en del meningslös skit. Men snorrika, det ska gudarna veta att vi inte är. Däremot så är vi glada att ni lyssnar. Och vi är tillbaka redan imorgon bitti 05.00. Hör oss då. Nu ska jag ställa mig i omelettkön. För den här gången ska den där ryssen inte komma före mig, det kan jag säga. De har inte öppnat än, men om jag bankar på dörren så släpper de in mig, så får jag stå där med min tallrik i lugn och ro och vänta in honom, Ali. Han är jäkla bra, hoppas han inte snålar med cheddar bara. Ja, vi hörs imorgon då. Ta hand om er. Hej hej.
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 Podplay, en del av